Ja, vad gott att få fira gudstjänst tillsammans, att få komma tillsammans inför Guds ansikte, att få mötas som syskon och dela det hopp vi har, dela Guds ord med varandra, att få se varandra och möta varandra. Det är alltid glädje, både när man får vara med och medverka eller när man får vara med och komma och möta församlingen. Det kan vara lite upp och ner i livet, men jag tycker att detta att få mötas och få veta om att vi inte, det här handlar inte om fasad och utsida och vara duktiga och präktiga, utan att vi kommer som vi är. Vi kommer med de brister och det vi kämpar med. Vi kommer med de glädjeämnen vi har, och så får vi mötas tillsammans och bära varandra och uppmuntra varandra. Vi har ju fyra söndagar lite utspritt här nu kring våra målsättningar. Där vi, som vi satte inför det här året, och vi har talat om detta att vi vill leva närmare Jesus. Och sen så har vi talat om att vi vill fördjupa gemenskapen med varandra. Och nu så den här söndagen så är den målsättningen som på något sätt ligger med. Vi vill vara en församling där människor kommer till tro. Och så nästa söndag så ska Jonathan få ge sig på målsättning att vi vill sträcka ut en hjälpande hand till behövande. Och det här med målsättningar, det är ju bra. Det hjälper oss liksom att fokusera och liksom ha målet i sikte och veta vart vi är på väg och kunna stämma av om vi rör oss i den riktningen. Och nu kommer jag skohorna in en grej bara för att jag tycker det är så roligt att knyta an till annan målsättning. En del vet ju att jag springer. Och jag har sprungit ganska mycket. Men i höstas så blev det lite, ja, det hände så mycket. Så det här med rutiner, det slutade att fungera så jättebra. Jag har sagt till några att jag låg mer på E20 än jag låg i löparspåret. Så att liksom kom ifrån de rutinerna att liksom både röra mig ordentligt varje dag och att få den träning som jag visste att min kropp behövde för att kunna upprätthålla den träning jag hade i kroppen. Så att det har varit lite gått neråt helt enkelt med träningen, men jag vill bara att ni ska glädjas med mig att jag har börjat få ordning på rutinerna igen. Ja, och den här veckan har varit fantastisk, så att det har varit jätteroligt. Jag har slitit ut löpbandet inne på badet där nere i källaren, och även tidigare har jag fått springa i Lidköping med gänget där, så att det har varit en bra tid nu. Så att, och då tänker jag, alltså, kopplingen då är ju att ha ett mål och att liksom jobba med, man får ha lite rutiner som fungerar. Det är inte alltid roligt att ge sig ut och springa. Det finns liksom lite motstånd i det här som jag behöver övervinna. Men det är alltid gott när man kommer tillbaka. Det kan vara lite skavsår ibland, det kan vara lite så. Men just det här, man har ett mål. Jag ska kunna till exempel springa Göteborgsvarvet. Ja, men då måste jag förbereda mig för det. Och då får jag ha lite rutiner i mitt liv för att det ska fungera. Det vill jag bara skohorna in som en liten koppling här till dagens predikan kring målsättningar. Och tack Janne för det du delade. Jag ska säga Janne och pålysa Janne hädanefter. Det var jag som gjorde annonsen. Och jag vill tacka dig också för det du sa om den samariska kvinnan. För den texten ska vi läsa tillsammans, inte hela. Vi brukar ju läsa det här liksom när Jesus möter henne och det samtalet. Och läs gärna det, för det är ett fantastiskt möte. Men vi ska läsa ifrån Johannes 4, vers 28 och framåt. Det är lite liksom mot slutet där av den berättelsen. Den kommer upp här också. Vi läser i Jesu namn. Kvinnan lämnade sin vattenkruka och gick in i staden och sa till folket: kom så får ni se en man som har sagt mig allt jag har gjort. Han kanske är Messias. Då gick de ut ur staden och kom till honom. Under tiden bad lärjungarna honom: rabbi, ät. Men han sa till dem: jag har mat att äta som ni inte känner till. Lärjungarna sa till varandra: det är väl ingen som har kommit med mat till honom. Jesus sa: min mat är att göra hans vilja som har sänt mig och fullborda hans verk. Säger ni inte: 4 månader till, sen kommer skörden? Men se, jag säger er, lyft blicken och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar får glädja sig tillsammans. Här stämmer ordet att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda där ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Många samarier från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord när hon vittnade: han har sagt mig allt jag har gjort. När samarierna kom till honom bad de att han skulle stanna kvar hos dem, och han stannade där i 2 dagar. Många fler kom till tro på grund av hans ord. Tack Jesus. Tack Herre för att du möter människor. Tack för att du mötte den här kvinnan. Tack för att hon fick bli ett vittne för dig, Herre. Tack Herre för att du möter oss, Herre, personligt. Att du fyller våra behov och att vi också får ge det vidare, Herre, till andra människor. Tack Jesus för att du ger oss gåvor, Herre. Att du utrustar oss, att du sänder oss, Herre, med det goda budskapet, med det glada hälsningen, Herre, till människor, Herre. Herre, hjälp oss nu när vi ska tala om det här ämnet, när jag ska dela någonting kring detta ämnet, att det får landa, Herre, och att det får bli någonting som blir det som är på ditt hjärta, Herre. Halleluja. Tack Jesus. Det första jag skulle vilja stanna till vid, det är den här kvinnan. Alltså vi fokuserar, och det, alltså hennes omvändelse och hur Jesus möter henne, det är verkligen uppmuntrande och det är verkligen fantastiskt att se hur människas liv får förvandlas. Men jag tänkte vi skulle ta därifrån som vi läste och titta lite på vad hon fick göra. Alltså på den morgonen hade hon ingen aning om att hon skulle vittna för hela sitt samhälle. Och att de skulle liksom få tag på, att det skulle bli en rörelse i hela samhället på grund av detta. Hon var inte förberedd på det som skulle ske. Men hon fick möta Jesus och han fick förvandla hennes liv. Han fick tala in i hennes situation och hon fick bli befriad och fick ett möte med honom. Och det, den lilla förberedelse som hon fick i detta, det som Jesus gav, det räckte för att hon skulle kunna möta sitt samhälle. Och hon blev en av de här första evangelisterna. En av de första förebilderna för oss att ge vidare. Att dela med oss av det vi själva har fått. För det är ju det handlar om. Det handlar ju inte, vi kan inte frånkoppla våran evangelisation, vårat att dela evangeliet med att vi själva faktiskt har fått evangeliet. Det måste hänga ihop. Det måste hänga ihop. Det kan inte bli tekniskt. Det kan inte bli distanserat från min egen Jesusrelation, min egen Gudsrelation. Det måste hänga ihop. Att jag har blivit förlåten, att jag har fått möta befrielse, att jag har fått blivit upprättad, det gör att jag kan hjälpa en annan människa. Att jag kan möta människor i min omgivning. Kanske som den här kvinnan. Att jag kan få säga någonting till mitt samhälle. De strömmade ut för att möta Jesus. Alltså det kräver rätt mycket, tänker jag, att få ett samhälle att strömma ut. Speciellt om man, som antagligen den här kvinnan, inte hade någon särskild position i samhället. Hon kunde liksom inte domdera dem att ja, men nu måste ni gå ut eller sådär. Utan hon bara var överväldigad av sitt möte med Jesus. Och de kände att det här, någonting har hänt. Hon har förvandlats och förändrats. Vi vet vem hon är, men det har hänt något i hennes liv. Och de svarade på det. Och det mötte en längtan hos dem. Och de fick möta honom. Och sen så står det ju att när de själva fick höra honom så var det ännu mer som kom till tro i det här samhället. Och i den här berättelsen, mitt i den, så säger ju Jesus, när hon har gått iväg och innan folket kommer där, så talar han ju med sina lärjungar. Och de vill ge honom något att äta. De verkar få övertala Jesus att äta. Jag vet inte, han har ett annat fokus där och då. Och så använder han det här då till att visa på att min mat är att göra hans vilja som har sänt mig. Det är det jag längtar efter. Det är det som fyller mig, som ger mig näring. Det är att slutföra det uppdrag han har gett mig. Och så tar han bilden med skörden. Ni säger att skörden är om 4 månader och så vidare. Jag säger er, lyft blicken. Fälten har redan ljusnat och mognat i skörd. Det finns en skörd. Det finns människor som är beredda att ta emot. Och det ser vi ju i det här samhället. Se er omkring. Tänk inte på mänskligt sätt, utan lyft blicken och se med mina ögon, med Guds blick, så finns det människor som är mogna för att ta emot mig, som är mogna för att möta Gud. Och så finns det den här berättelsen med att så och att skörda. Och det här ibland får vi vara med och så. Ibland får vi vara med och ge något. Inte som läggs på ett hotellrum eller som ges det till en ungdom i en skola eller på något sätt. Som kanske ligger där ett tag. Som finns med. Och så sen är vid rätt tid öppnat. Och som får bära frukt. Som ett frö som sås. Som grävs ner. Det tar ett tag innan det rätt förutsättningen inträffar så att det börjar gro. Och att det får bära frukt. Så är det ju att det finns en sådd och en skörd. Och hon fick, den här kvinnan, fick vara med och föra människor till skörd. Till att möta Jesus. En lite oväntad evangelist skulle man säga. Inte den vi skulle kanske gissat på. Men hon fick möta Jesus och ge det vidare till många. Och uppdraget som Gud, att gå ut och berätta. Att gå ut och göra människor till lärjungar. Att döpa dem och lära dem. Utrusta dem för att själva gå vidare och göra människor till lärjungar. Det är ju uppdraget. Det som han har gett församlingen. Sin kyrka, sin kropp på jorden. Vi har ju fått den kallelsen. Att fortsätta att göra det Jesus gjorde. Eller som Jesus sa, att slutföra det uppdrag han har gett mig. Att slutföra uppdraget. Det finns fler människor som behöver höra. Både här i närheten och långt bort. Och som jag sa, det här kan vi inte göra distanserat från Gud. Det blir liksom inte, vi kan inte använda metoder, vi kan inte... Det blir inte bra i alla fall när vi bara använder metoder och så här ska man göra en checklista och så följer vi den och då kommer en människa till tro. Utan det måste vara relationen med Gud och den utrustning som Gud vill ge. Och han lämnar oss inte själva med den här uppgiften att bara nu gå och gör lärjungar, jag väntar här. Dels så säger att han går med och han är med oss alla dagar till tidens slut. Så han är alltid med oss och vi får gå i hans fotspår. Men inte bara det, han har ju också gett oss av sin helige ande som gör det möjligt. Som gör att vi får resurser och gåvor att kunna ge det vidare. Vi är behov av att vara i gemenskap med Gud. Och den helige andes, skulle jag säga, största uppgift är just detta. Våran gemenskap i Gud. Att vi är en del i Guds gemenskap. Sen så betyder det också att all Guds mångfald, alla Guds resurser därför finns också tillgängliga för församlingen när vi går ut. Han är ju, har ju som har skapat universum. Den kraften som var verksam när Jesus uppväcktes från de döda bor i dig. Genom att Gud bor i dig. Det är inte så att du har makt över Gud och kan styra och ställa med Gud. Men han har lagt ner sig själv i ditt liv så att du kan tjäna på det sättet som Jesus gjorde. När Jesus mötte lärjungarna efter uppståndelsen, när de gömde sig och så mötte han dem där i den här, det här rummet, så sa han till dem: frid vare med er. Som fadern har sänt mig sände jag er. När han hade sagt detta andades han på dem och sa: ta emot den helige ande. Det är med Guds hjälp det är möjligt. I Joel 2 så står det ju: och det ska ske därefter att jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och jag skulle vilja påminna oss lite om det idag. Att han säger: jag ska utgjuta min ande över allt kött. Och om du är människa så har du ben och skelett och kött och senor och muskler. Gud vill utgjuta anden över allt kött. Alla som tar emot honom. Det är liksom, det är väldigt brett. Det är inte så där som det var i Gamla testamentet att han utgöt det över speciella profeter, speciella kungar som fick Guds ande för speciella uppgifter. Utan Joel talar ju om en tid när Gud ska utgjuta sin ande över allt kött, över alla människor som vill ha med Gud att göra. Det är en förändring, och det är ju det som händer där efter att Jesus har uppstått och på den första pingstdagen. Det betyder alltså att detta handlar om dig som har tagit emot Jesus i ditt liv. Så lyssna, stäng inte av, börja inte fundera på något annat. För jag tror att Gud vill säga oss någonting. Jag vill utgjuta min ande över dig. Du har Guds egen ande i ditt liv. Vi diskvalificerar oss väldigt lätt. Men det gäller dig. Det gäller mig. Även om vi förut har tänkt att ja, men jag passar inte, jag räcker inte. Så handlar det inte om det. Utan Gud vill göra något i ditt liv. Han vill utgjuta av sig själv i ditt liv. Den ande som verkade när Jesus blev människa. Den ande som verkade när Jesus mötte människor och deras behov. Den ande som var Jesu intima gemenskap med sin far. Den ande som uppväckte honom från de döda. Denne ande har Gud låtit komma över ditt liv, över dig. Det är denna ande som är utgjuten, uppfyller dig, omger dig, leder dig, och den som vill använda dig och verka genom dig på samma sätt som den verkade i Jesus. Precis som för som när Jesus föddes så var anden nära och såg att du skapades som du skulle. Lade ner gåvor från födseln. När du föddes var han också med, när du föddes till ett nytt liv med Jesus. I den levande guden. Då var anden med. Då fick du ta emot anden i dopet. Precis som för Jesus så har du en intim gemenskap med Gud. Att du aldrig behöver vara ensam. Aldrig övergiven. Han lämnar dig inte faderlös, står det. Han kommer till dig genom sin ande. Gud gör ingen skillnad på sina barn. Alla har fått hans ande och alla har kraften som verkade i Jesus. Och när vi omvänder oss till Jesus och tar emot frälsning och förlåtelse och dopet, så blir en ny skapelse i Jesus. Då uppfyller han oss på ett speciellt sätt med sin ande och ger oss nya förutsättningar. Det gamla är förbi, något nytt har kommit, säger Bibeln om relationen med Gud. Något totalt annorlunda. Förut levde vi begränsade av vår egen förmåga, men i mötet med Jesus, när han ger oss av sin ande, så förändras allting. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig, säger Paulus. Och det liv jag nu lever i kroppen, det lever jag i tron på Guds son som har älskat mig och utgett sig för mig. Om nu Jesus lever i mig genom sin ande, så får ju det konsekvenser. Det finns de här armbanden som, jag vet inte om de är populära längre, men de var populära ett tag. What would Jesus do? Vad skulle Jesus ha göra? Alltså den, att fortsätta att göra Jesu gärningar. Att fortsätta att berätta att Gud älskar dig. Att Gud älskar varje människa vi möter. Att ge gåvor som skapar relation med Fadern. Gud säger att var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Det gäller alla. Att vara en gemenskap där människor ska komma till tro handlar om detta. Att leva i Guds gemenskapen. Att jag har en kontakt med min frälsare. Att jag lever i förlåtelsen, lever med anden och får liksom präglas av honom. Att mitt liv får fyllas med hans ord och att hans ande får verka genom mitt liv. I en sån gemenskap där Gud liksom har ingång och har företräde i mitt liv. Där det är en god gemenskap att lära känna Gud. Det blir en plats där det är lätt att komma till tro. Där det är lätt att få tag på hälsningarna från Jesus. Där vi kan dela och hjälpa varandra fram till tro. Vi tänker ibland att olika personer har fått olika gåvor. Att vi har lite olika förutsättningar. Och så är det ju, att vi är ju skapade på olika sätt. Med olika begåvning. Olika saker som vi är duktiga på. Men det kan man inte, det är liksom ingen ursäkt för att jag inte ska vara med och till exempel be för en som är sjuk. Eller att förmedla en profetisk hälsning. Eller att visa omsorg. Bara för att jag känner att ja, men det är inte riktigt min inriktning. Utan om anden manar, så kan jag få vara med och tjäna på olika sätt. När vi är tillsammans så här, så finns ju gåvorna fördelade över hela församlingen. Över alla som är samlade här. Men i en speciell situation där jag möter en människa, så kanske jag är själv. Då kan Gud använda mig på en gåva som jag inte brukar vara använd i. För Gud är densamma. Den ande som du har i ditt liv är densamma som alla dina syskon här har. Gud är densamma och han kan använda oss. Hos var, i första Korinthierbrevet 12 så står det, hos var och en visar sig anden så att den blir till nytt. Gud verkar igenom sin ande in i ditt liv så att den blir till nytta. Och det här med träningen och som vi pratade om. Att det här att använda de gåvor som vi har. Att använda det som vi har fått ta emot. Det är liksom, det påverkar kroppen. När det gäller löpning så påverkas kroppen så att man, för varje träningspass så blir det lite bättre. För att man fortsätter. Det bygger upp någonting. Och på liknande sätt att använda det som Gud har gett. Även om man kan känna att det är något enkelt eller sådär. Men att börja använda det. Att leva i bönen, leva i ordet. Att pröva den där hälsningen som jag får, om den håller, ge den till någon. Och börja använda. Och vara trogen liksom i det som Gud ger. Och så får det växa och bli till välsignelse. Och Gud kan använda en på olika sätt. För flera av oss så tror jag att det kan kännas lite ovant. Vi kan bli vana liksom i hur Gud är. I våran gudsrelation så har vi fått lära känna Gud. Men Gud är ju inte bara det som jag har upplevt av honom. Jag har ju fått möta lite. Du har fått möta något annat. Vi har liksom på olika sätt fått börja lära känna Gud. Men Gud är ju mycket större än vad du har lärt känna eller vad jag har lärt känna honom. Han har ju så stora möjligheter. Han är ju så oerhörd. Och att jag skulle begränsa Gud till vad jag har fått uppleva. Eller vad jag har varit med om. Eller på de gåvor som jag har fått tjäna i. Eller det sammanhang där jag har funnits. Det är ju att begränsa Gud. Men Gud är ju ingenting omöjligt. Han har ju skapat dig. Han har skapat världen. Och han har alla möjligheter. Att inte tänka för lite om Gud. Att se en människa och se ett behov betyder ju inte att jag kan ta på mig själv och säga att det här ska förändras. Men jag vet vem jag vänder mig till. Jag vänder mig till honom som har all makt. Och jag kan ropa till honom och jag kan be till honom och vet att han är mån om den här människan. Att han älskar den här människan. Och att veta det, att Gud har all makt och att jag inte ska begränsa honom, men att jag får be till honom som älskar både mig och den jag möter. Och att han har en hälsning. Oavsett hur svår situationen är, så har Gud en hälsning in i den människas liv. Ibland så blir vi, och då när vi är lite ovana, så blir det ju lite detta som Petrus fick vara med om. Att gå på vatten. Att pröva. Och det som vi sa här, jag tror du sa att vi kan, eller det kanske var när vi förberedde oss. Just detta, Anna, du sa någonting om att ja, men vi kan få misslyckas. Det är en miljö där vi känner att Gud lägger på oss. Och det här är en gemenskap där vi kan få pröva och växa och utvecklas och se och känna oss omslutna. Och att finnas i en liten gemenskap, i en hemgrupp, och att få pröva de gåvor som Gud har lagt ner i ens liv. Det är en oerhört värdefullt att få se liksom hur Gud vill verka. Att få finnas i en gemenskap så här och känna att det här är mina syskon. Jag behöver inte komma hit och ha en fasad och visa mig stark. Utan jag får komma som jag är. Idag är det så här. Och jag får känna att jag blir omsluten i det. Att jag inte behöver bräcka någon annan. Att låta men då vill jag verkligen uppmuntra oss detta. Att Gud är så fantastiskt stor. Och han har gett oss av sin ande. Och vi får finnas i gemenskap där vi får pröva och använda de gåvor han har lagt ner hon. Och så låta sig att lyssna på Guds ande, lyssna in vad anden säger, att låta sig ledas av Jesus. Det kan vara lite utmanande att gå på vatten, att pröva. Men att söka Gud i detta och verkligen se vem vill du att jag ska ge en hälsning till? Att komma bedjande till gudstjänst, men också var vi än finns i samhället. Ska jag få ge en hälsning här idag? Här på min arbetsplats eller här på min skola. Finns det någon som skulle behöva en hälsning idag? Och att förstå det, att jag har kanske får vara med och ge en hälsning till någon där jag finns. För att Gud vill älska den människan och Gud vill att den människan ska få komma till tro. Få komma till honom. Att få börja drömma. Att få be Gud om drömmar. Du kanske redan drömmer. Du kanske redan har lagt ner en dröm i ditt liv. En sån här dröm som du inte vågar nämna för någon. Fortsätt att be över den. Har du inte någon dröm som Gud har lagt ner i ditt liv, så be Gud, vad är det du har framför mig? Vad är det du skulle vilja använda mig i eller oss i? En dröm, vision för församling eller för en hemgrupp eller för en verksamhet eller för dig själv personligen. Att få söka Gud och förvänta sig att han vill leda, att han inte är passiv. Han längtar ju att alla människor ska lära känna honom. Och att få vara en gemenskap där vi använder de gåvor som är nedlagda. Vi har ju de här målsättningarna, så har vi brutit ner dem i lite liksom punkter. Och då, en sån där punkt är ju att vi vill döpa människor som kommer till tro. Naturligtvis. Att människor ska komma till tro och döpas. Det längtar vi efter. Och vi vill vara med och utrusta människor för att vara coacha och stötta nyfrälsta. Det är också någonting som vi praktiskt kan jobba med, som vi behöver förbereda. Och så har vi en punkt som är lite kreativ. Att hitta nya platser, nya vägar, nya möjligheter att dela evangeliet. Att dela det som Gud har, det goda budskapet, det glada budskapet. Men så att människor får ta emot det. Så att de människor som ännu inte har hört här hos oss, här i Götene, när vi kan tro att alla har hört. Men jag lovar dig, alla har inte hört. De kanske tror att de vet, men de har inte fått möta Jesus, fått möta hans ord, fått en hälsning. Och att få genom Guds ande få upptäcka kreativiteten hos Gud och be Gud att göra oss kreativa och upptäcka hur vi kan ge en hälsning till nya människor. Människor som ingen annan har fått ge en hälsning till. Onådda folk. Jag tror det finns onådda folk väldigt nära oss. På samma sätt som det finns onådda folkgrupper i våran värld där vi inte har varit ännu, så finns det onådda människor ganska nära oss. Och att få be Gud, ge mig en tanke, ge mig en gåva som jag kan få ge vidare. Att få ge vidare det vi själva har fått som gåva. Jag tror att det är en väg framåt. Levi Petrus har jag förstått, jag var inte med själv, men det är bra att citera honom. Sa väl i sin sista predikan att vi skulle nå en och en. Och jag tror att det finns någonting i detta, att få från mitt hjärta till en annans människas hjärta, att få ge en hälsning, att få möta den. Jag tror att, jag har sagt det förut, jag tror att du har unika möjligheter att nå vissa människor. För du är skapad på ett unikt sätt. Både från början i skapelsen när du föddes, men också med gåvor som du har fått, så kan du nå vissa människor med en hälsning som ingen annan kanske kan nå, eller väldigt få andra. Och att vi får förstå det, att det här handlar inte om några få som ska dela evangeliet, utan att jag får vara med och kanske ge det till en kompis, ge det till någon som jag möter, att få ge det vidare, det där som jag har fått möta. Det där som Jesus har gjort i mitt liv, som är så för fantastiskt. Att det också kan få bli fantastiskt hos en annan människa.